Så. Hur ljuvliga är inte glädjebudsbärarens steg? När han kommer över bergen och förkunnar fred. När han får goda möjligheter och förkunnar frälsning. Och säger till Sion: din Gud är kung. Hör din väktare ropa med hög röst. De jublar tillsammans. För de ska med egna ögon få se Herren vända tillbaka till Sion. Brist ut i jubel tillsammans när Jerusalems ruiner. För Herren tröstar sitt folk. Han återlöser Jerusalem. Herren visar sin heliga arm för alla folkens ögon. Alla jordens ändar ska se var Guds frälsning. Dra bort, gå ut härifrån. Rör inte vid något orent. Gå ut från henne, rena er, ni som bär Herrens kärl. Ni ska inte dra ut med hast och inte gå bort som flyktingar. För Herren går framför er och Israels Gud är sist i ett tåg. Se, min tjänare ska handla vist. Han ska bli hög och upphöjd, mycket hög. Liksom många häpnar över dig, så ska hans utseende fördärvas mer än människors. Och hans gestalt mer än Adams barn. Så ska han bestänka mitt folk, många folk. Inför honom ska kungar förstummas. För de får se något som de aldrig har fått berättats för dem. Och förstå något de aldrig har hört. Vem trodde på predikan? För vem blev Herrens arm uppenbarad? Som en spärd planta sköt han upp inför honom. Som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät när vi såg på honom. Inget utseende som det drogs till. Han var föraktad, övergiven av människor. En smärtans man och förtrogen med lidande. Han var som en som man sköljer ansiktet för. Så föraktad att vi inte respekterar honom. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor han tog på sig. Medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott. Slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld la Herren på honom. Han blev misshandlad men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Som ett lamm som förs bort för att slaktas. Som ett får som är tyst inför dem som klipper det. Så öppnade han inte sin mun. Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte betänker att när han lycktes bort från det levades land blev han plågad på grund av mitt folks brott? Han fick sin grav med de ogudaktiga men var hos en rik vid sin död. För han hade inte gjort något orätt och inget svek fanns i hans mun. Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer får han se avkomlingar och leva länge. Och Herrens vilja ska ha framgång genom hans hand. Genom den möda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga. Och han bär deras skulder. Därför ska jag ge honom de många som hans del. Och de starka ska han få som byte. Eftersom han utgav sitt liv i döden och räknades bland förbrytare. Han som bar de många synd och gick in i överträdarnas ställe. Det är alltid gott att höra Guds ord i långa stycken. Så man får kontext och så. Men idag i alla fall ska jag börja predika i en predikoserie ur Jesaja 53. Och idag läste vi hela från 52:7 till 53:12. Det blir ganska långt. De andra predikningarna kommer vi att läsa just den delen jag predikar om. Men det här är som ni hörde en introduktionspredikan. Det här är en av de mest häpnadsväckande stycken i Gamla testamentet. Det finns så mycket i det här stycket som alltså jag måste predika om i många omgångar. Vi får se hur många det blir. Men precis som Johnny sa då, så kommer det här vara en inledningspredikan. Jag kommer försöka lägga en grund för att försöka förstå den här texten inför framtida predikningar. Så dagens predikan kommer ha följande upplägg då. Jag kommer börja med att klargöra varför vi kan lita på den här texten och veta att den är skriven redan innan Jesus kom. Sen kommer vi gå in på den frälsningshistoriska bakgrunden. Alltså vi ska titta på Guds plan. Guds plan för och israeliternas förväntningar på Messias genom Gamla testamentet. Och till slut så vill jag säga lite om vad Jesaja säger om Messias. Och det jag skulle vilja att ni tar med er speciellt från dagens predikan är att Guds evangelium alltid har varit plan A. Och det evangeliet som vi har, det är ett budskap som är från början och det är värt att sprida även i vår tid. Och jag tror att det finns jättemycket vi kan lära oss av det här. I gudstjänstbladet, om ni ser, så har vi en hel sida dedikerad till anteckningar. Känn gärna att ni kan använda dem. Om ni inte har med pennan den här gången, så ta med det nästa gång. Men punkt 1. Vi kan lita på Jesaja 53 som profetia. Den här texten som jag precis läste, det är en text som lägger ut evangeliet på ett sånt klart sätt att Matteus, Markus, Lukas, Johannes, Paulus och Petrus, alla använder direkta citat från den här texten när de argumenterar för evangeliet i Nya testamentet. Och Jesaja är en väldigt populär profet bland apostlarna. Han nämns 20 gånger i Nya testamentet vid namn. Och citat från hans bok hittar vi i hela Nya testamentet, i alla böcker. Och det är inte så konstigt, för det budskap som Jesaja proklamerade är inget annat budskap än det som finns i Nya testamentet redan. Och just kapitel 53, det är så extremt klart och tydligt i budskapet om Messias, eller Kristus, som vi säger. Det är samma ord, Messias och Kristus, på olika språk. Men det är så klart och tydligt att det har till och med kallats, den här texten har kallats det femte evangeliet. Vi har Matteus, Markus, Lukas, Johannes och Jesaja. Och det kanske man kan tänka att, ja, men varför är det så häpnadsväckande då? Vi har ju hela Nya testamentet som talar om samma sak. Ja, det är sant, men det som gör just den här texten så förbluffande är det faktum att det skrevs för 700 år innan Jesus kom. Super den lite. Den här texten som vi läste nu i början, den låter som om den var tagen direkt ur ett av Paulus brev. Men egentligen så är den skriven långt innan Jesus faktiskt kom. Men frågan är, hur vet vi det? Hur vet vi att det vi läste inte har liksom förvrängts för att passa in i den kristna trons framväxt? Man hör argument ibland att hur kan vi veta att Bibeln sa från början det vi har nu? Att den inte genom översättning på översättning på översättning på översättning har ändrats? Lite som den här telefonleken eller visningsleken, jag vet inte om ni har läst den eller lekt den. Där man sitter i en ring, den första personen viskar en kort mening in i den andres öra. Den andra, han gör samma till nummer tre. Och så vidare, 3-4, hela vägen runt i ringen. Tills den sista personen i ringen viskar till den som kom på meningen vad han har fått höra. Och så skrattar alla när de hör att en bra vita Haiti har blivit en bro på Chota Haiti. Att det har ändrat så mycket. Vi har suttit i 5 minuter och viskat runt. Och det finns nästan ingen likhet mellan det första som sades och det sista som sades. Men ja, då kan man tänka att 15 minuter kan förvränga en mening. Hur kan man då tänka att Bibeln är densamma under 1000 år? Och ett tag så hade kritikerna en poäng här. De tidigaste daterade originalen av Jesaja återfanns i en text som heter Aleppo-kodexet. Det skrevs ungefär på 900-talet efter Kristus. Så 900 år efter Kristus var den första, som det äldsta dokumentet vi hade från Jesaja. Och man kan tänka sig att kritikerna kunde hävda att vi egentligen inte vet någonting om vad som stod i Jesaja från början. Och de kristna, vi fick liksom lita på att Gud hade låtit rätt text komma hela vägen hit. Men vi hade liksom inga riktiga bevis på det. Men så en dag 1947 så kom en herdepojke som hette Mohammed ut och letade efter sina getter i Qumran, som ligger mellan Jerusalem och Döda havet. Och där såg han en grottöppning och han tänkte att en av hans getter kanske hade gått in där. Så han kastade en sten in i grottan. Och då kan man undra, det kanske finns en anledning varför getterna sprang iväg om man kastar sten på dem. Men den här stenen i alla fall träffade en kruka. Och han hörde liksom att krukan gick sönder. Så han gick in där och hittade en kruka med en massa skrifter. Så i de här krukorna så var det vi nu idag kallar Döda havsrullarna. Och det visade sig att lite innan Jesus levde så fanns det en grupp som hette Essena. Det var en grupp som man tror valde att leva ungefär som i klosterliv. Liksom man levde bort ifrån världen. Och de hade Jesaja som en väldigt favoritbok. Och av någon anledning så har man valt att göra andan skrifter i lerkrukor runt det Döda havet. Så helt plötsligt så har vi nya Jesaja-original. Och de här originalen daterar tillbaka till cirka 200 år innan Kristus. Det är 1000 år, lite drygt 1000 år emellan det äldsta originalet vi hade förut i Aleppo-kodexet och Döda havsrullarna. Så hör och häpna, så var texterna inte speciellt annorlunda heller. Det finns skillnader i stavningar och något ord här och där. Men jag kan säga med säkerhet idag att den texten man läste idag på morgonen, det är samma text som judarna läste innan Kristus kom. Naturligtvis var det inte på svenska, det var på hebreiska, men det är samma text. Och att säga att den här texten förutspår framtiden är lite av en underdrift. Den är liksom på pricken rätt. Och tänk dig, du vet, att höra den här texten för första gången. Som hur hade man reagerat? Faktum är att judarna, de reagerade starkt på det. Som innan Jesu födelse så var judarna överens om att den här texten handlar om den kommande Messias. Men sen kom Jesus och uppfyllde den här texten. Och då blev det lite panik i leden. Så då ändrade man den tolkningen så att man sa att ja, men det här handlar om Israel som grupp. Det här är inte en person. Men man måste komma ihåg att många judar blev ju kristna. Och höll kvar den här tolkningen. Men de som valde att inte följa Jesus ville ju inte att den här texten skulle handla om Jesus. Så i den judiska synagogan så läser man ofta långa stycken från Bibeln. Och man har liksom satta stycken för varje sabbat. Men någonting konstigt har hänt med Jesaja 53. Så en sabbat så läser man Jesaja 52. Nästa sabbat så läser man Jesaja 54. Så Jesaja 53 finns kvar i den judiska bibeln. Men man läser inte i synagogan. Som för säkerhets skull. Så även att den skrivs som den största och mest respekterade judiska profeten som har levt, så vill man inte låtsas vid det. Men det här är också en text som används mest när det kommer till evangelisation till judar. Och den borde vara viktig för oss också. För Paulus säger att Jesus dog för våra synder enligt skrifterna. Vilka skrifter då? Jo, Gamla testamentet. Och i allmänhet då. Och Jesaja 53 i synnerhet. Det Jesus gjorde var i linje med det som stod skrivet redan hundratals år innan. Så nu har vi gått igenom lite historia, dokumenthistoria. Vi har sett att Jesaja 53 med all säkerhet skrivs innan Jesus kom. Och vi vet att den här texten är trovärdig. Så det var min första punkt. Som en andra punkt så ska jag försöka placera Jesaja i sitt bibliska kontext och placera hans bok och tjänst i den här Guds plan. Så Gud hade en plan från början. Evangeliet är ingen plan B. Det finns ingen plan B. För Gud är allsmäktig. Och för att visa det så måste man gå igenom några grejer från början. Så vi börjar redan i första Mosebok. Vi har en man och en kvinna i lustgården, Adam och Eva. De är skapade till Guds avbild för att ära Gud och njuta av honom för evigt. Men så vänder människan bort från Gud. De lyder inte Gud utan de följer den onde. Som här då kommer som en orm i berättelsen och förleder dem. De faller i synd. Och ovanpå det så blir de utkastade ur lustgården. Och in i skapelsen kommer död, sjukdomar och hela skapelsen förbannas. Och ovanpå det kommer alla människor födda av kvinna att lida av synden och dess konsekvenser. Jag kan tänka mig att det nog kändes lite nere. Men så nämner Gud något intressant. Han säger till ormen: jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Så det ska komma någon född av kvinna som ska besegra ondskan. Men så visar det sig att det inte är en av Adam och Evas söner, för den ene pojken han dödar den andra. Så de får istället liksom i tro se framåt att det kommer komma någon som krossar ormens huvud. Och så kommer vi efter ett långt tag till Abraham. Gud väljer ut honom och vi får veta att hela världen ska välsignas genom hans familj. Så är det nu den här personen ska komma. Ja, så det finns ett problem med att Abraham och Sara är över 90 år och de kan inte få barn. Men Gud gör ändå så att Sara blir gravid och de får en son. Är det han? Nej. Det visar sig att Abrahams son Isak inte är den utlovade personen heller. Men Gud lovar även Isak att världen ska välsignas genom honom. Isak i sin tur får en son som heter Jakob. Som också kommer kallas för Israel. Är han den utlovade? Nej. Men även han får löftet att välsignelse ska komma till nationerna genom honom. Och det är därför vi säger att ett Gud är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Så Jakob, eller Israel, får 12 söner. Och de kallas Israels folk. En av de här sönerna heter Juda. Och när Israel är döende i Egypten så profeterar han över sina söner. Och till Juda så säger han så här: spiran ska inte vika från Juda, inte härskarstaven från hans fötter, förrän han som den tillhör kommer och folken lyder honom. Så det ska komma någon som ska vara en härskare ur Judas stam som folket lyder. Vi ser liksom att det byggs på sak efter annan. Israels ättlingar spenderar 400 år som slavar i Egypten efter det här. Och så kommer Mose och leder dem ut ur Egypten. Är det här mannen som ska komma? Han befriar Guds folk. Men nej, det är inte han. Efter honom kommer Josua som leder dem in i det förlorade landet. Är det han som ska komma? Nej. De söker någon som är bättre än Mose. Någon som är bättre än Josua. Så de leder i det här förlorade landet ett tag. De tittar runt på folken runt omkring. Och de kommer på att vi vill ha en kung. Precis som de andra folken vill vi ha en kung. Så de skaffar sig en kung. Folket väljer ut en stor och ståtlig man som heter Saul till kung. Men det blir inte lyckat alls. Under Sauls regering så väljer Gud ut en ung herdepojke som heter David. Och profeten Samuel smörjer honom som kung. Och när Saul dör så kommer David till makten. Kan det här vara den utlovade härskaren som kommer? Nej. Det visar sig att det inte är han. Men profeten Nathan profeterar över David och säger: när din tid är slut och du vilar hos dina fäder, ska jag efter dig upphöja din avkomling att utgå ur ditt liv, som ska utgå ur ditt liv, och ska befästa hans kungadöme. Han ska bygga ett hus åt mitt namn och jag ska befästa hans kungatron för evigt. Så den härskaren som ska komma, han ska komma ur Davids linje. Han ska vara en Davids son och en kung. Och när man talar om den här kungen så brukar man kalla honom för Messias. Det betyder den smorde på hebreiska. Och det ordet som vi har på grekiska är Kristus. Personligen tycker jag det här varit bättre om man hade översatt att han hade hetat Jesus Messias även i Nya Testamentet. Men nu heter han Kristus, men det är liksom samma. Messias, Kristus, det är samma sak, olika språk. Så nu kanske folk börjar tänka att om Davids släkt, det här blir en välsignelse. Nu kommer han utlovade Messias snart. Men istället så vänder folket och kungarna bort från Gud. Det blir så fel att Israel, det delas i två. Redan när Davids sonson ska ta över tronen så blir det två riken. Det norra riket har 10 stammar, kallas Israel. Det södra riket har Juda och Benjamin stammar, och det riket kallas Juda. Och det är det här riket som Davids ett förblir kungar. Men det ser inte bra ut. Inget verkar bli bättre i Juda. Så Gud skickar profeter. En av dem heter Mika, och han profeterade också om den kommande guden, kungen, så här. Han säger: men du, Betlehem Efrata, som är en så liten bland Juda tusenden, från dig ska det åt mig komma en som ska härska över Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Så den kommande härskaren ska födas i Betlehem. Och han ska ha ett ursprung före tiden. Så vi smalnar av kriterierna för den kommande kungen för varje profetia. Och jag har tagit några stycken här. Det finns jättemånga liknande profetior. Men jag har valt de här för att vi ska förstå vilka förväntningar som fanns på Messias på Jesaja tid. Och vi kan liksom se att det här konceptet av Messias inte är ett nytestamentligt påhitt. Faktum att Nya Testamentet inte kan förstås överhuvudtaget utan den här bakomliggande historien. Så jag tror att den dagen vi slutar läsa Gamla testamentet är den dagen när vår trosgrund liksom börjar gunga under oss. Och jag tror att det är nog någonting som vi har tappat i svensk frikyrklighet. För att förstå evangeliet så måste vi förstå Guds plan. Och utan det förarbetet i Gamla testamentet så kan vi inte förstå det. Så jag tror att vi behöver få tillbaka en förståelse för hela Bibeln, både Gamla och Nya testamentet, som Guds ord, som därför utgör det enda och fullkomliga regeln för kristen tro och levnad, som det står i vår trosbekännelse. Och det är liksom en av de här målen i predikan, att vi ska se att Gamla testamentet är Guds ord och är helt fundamental i vår förståelse av evangeliet. Jag säger inte att om du personligen inte kan hänvisa till Gamla testamentet så är du liksom inte kristen på riktigt. Det är inte det jag säger. När man läser Nya testamentet så hänvisas ju till Gamla testamentet hela tiden. Apostlarna bygger ju all sin lärdom på Gamla testamentet. Så även om du läser Nya testamentet så får du en massa gammalt testamentligt med dig. Men det jag säger är att när man som församling vandrar tillsammans och ska ta beslut i teologiska frågor så bör vi ha med Gamla testamentet i beräkningen. En församling utan Gamla testamentet är en församling som bygger evangeliet på en fel grund och som då inte har ett evangelium som är värt pappret det är skrivet på. Men i alla fall, in i den här kontexten, samtida med Mika, någonstans runt 740 före Kristus, 2000 år efter Abraham, kommer Jesaja. Så det här var min andra punkt då, om Israels förväntningar på Messias. Och nu kommer en tredje punkt, som är Jesajas uppenbarelse av Messias. Jesaja, han kallas till profet under det året när kung Usia dog. I kapitel 6 av Jesaja så beskriver han själv sin kallelse till profet. Det är jättehäftigt, det får ni läsa sen när ni kommer hem. Där förklarar han vad problemet i Juda är under hans tid. Han får en vision och där står han inför Gud och han säger till Gud: "Ve mig, jag förgås. För jag är en man med orena läppar. Jag bor bland ett folk med orena läppar. Och mina ögon har sett kungen, Herren Sebaot." Men Gud renar hans läppar. Sänder ut honom som profet med ett budskap. Och det budskapet var följande: "Säg så här till dem: ni ska höra och höra, men inte förstå. Ni ska se och se, men inte fatta. Förhärda detta folks hjärta, för deras öron, gör deras öron döva och deras ögon blinda, så att de inte ser med sina ögon, eller hör med sina öron, eller förstår med sitt hjärta, och vänder om och blir botade." Tänk hur kul det här har varit. Han ska liksom proklamera Guds ord, men ingen ska lyssna. Ingen ska förstå. Men Jesaja gjorde som han blev tillsagd ändå. Han hade sin profetiska tjänst i 60 år ungefär. Och fick sitt liv avslutat när, enligt traditionen, kung Manasse beordrade att såga honom i tu. Tänk dig att proklamera Guds ord i 60 år utan att se att någon lyssnar. Jag tänker att det kan vara en lärdom för oss som kristna idag. Vårt uppdrag är att proklamera evangeliet till vår tid och alla lärjungar av alla folk. Om vi har tur så har vi 60 år i tjänst för Herren. Vad gör vi med den tiden? Tar vi tillvara på den? I alla fall så skriver Jesaja ner de här profetiorna som han har i sin bok. Och den här boken har vi sett, den är trovärdig, rent historisk. Om man ska göra en enkel översikt av Jesaja bok så kan man säga att boken är indelad i tre delar. Den första delen mellan kapitel 1 och 39 handlar om tiden innan fångenskapen i Babylon. Guds folk var som har sett ett rebelliskt folk. Ett folk som har lämnat Gud. Men det finns en rest av gudsfruktiga människor kvar i folket. Jesaja proklamerar Guds straff och hans kommande dom som ska rena hans folk. Och man rena menar att ungefär som när man renar silver. Man bränner bort orenheter. Man kastar bort slagg och kvar blir liksom det rena silvret. Och på liknande sätt ska Gud rena sitt folk genom domen, genom Babylon. Den andra delen mellan kapitel 40 och 55 handlar om tiden då folket går igenom domen. Det är en fångenskap i Babylon där istället för att det predikas dom så tröstar Gud ett slaget folk som är under världens förtryck. Och det är där vår text återfinns. Och den tredje delen, kapitel 56 till 66, handlar om tiden efter domen. Den är skriven som om Gud förbereder den här resten av hans folk. Alla hans sanna efterföljare. Alla de som håller hans bud. Han förbereder dem på hans slutliga frälsning. Och den kommande Messias är som en jättestor del av hela boken. Det finns en massa förutsägningar om honom som invävda i alla kapitel. Det står att han ska komma som ett barn i Davids linje. Han ska födas som en jungfru. Han ska förkunna glädjens budskap för de ödmjuka. Förbinda de som har förkrossade hjärtan. Utropa frihet för de fångna och befrielse för de bundna. Och just det citat som Jesus läste i synagogan när han inledde sin tjänst, som ni kanske kommer ihåg. Han läser det och säger: idag är den här dagen. Det står också att den kommande Messias ska tjänstgöra i Galileen. Och han ska kallas underbar i råd, mäktig Gud, evig fader, fridförste, och hans herradöme ska vara för evigt. Och alla de här profetierna är liknande de vi redan har gått igenom, fast lite mer specifika då. De handlar om en stor härskare, en kung, en befriare som ska göra allt bättre. Men det finns något annat i Jesaja och Messias som skiljer sig ganska markant här. Det finns fyra stycken i Jesaja som kallas tjänarsångerna. Det handlar om någon som kallas Guds tjänare. De kan hitta i kapitel 42, kapitel 49, kapitel 50 och den sista är den i kapitel 53 som jag ska predika över. Och faktum är att den här personen till och med kallas den lidande tjänaren. I texten man läste så hörde vi bland annat att han ska bli hög och upphöjd, mycket hög som alla de andra. Men så står det: liksom många häpnade över dig så ska hans utseende fördärvas mer än människor och hans gestalt mer än Adams barn. Och så läste vi också att han ska vara föraktad och övergiven av människor. En smärtans man, förtrogen med lidande. Han ska vara som en som man skyller ansiktet för. Så föraktad att vi inte ens respekterar honom. Därför, Gud säger, därför ska jag ge honom de många som hans del, de starka. Ska han få som byte eftersom han utgår av sitt liv i döden. Så hur hänger det här ihop egentligen? Vem är det Jesaja pratar om? Vem är det alla andra profetier pratar om? Och det kanske inte överraskar någon här vem det är Jesaja talar om. Det är han som är den bättre Adam. Det är han som är en befriare, bättre än Mose. Det är han som är en bättre erövrare än Josua. Han är en bättre kung än David. Och han uppfyllde alla kriterier för att vara Messias. Och han uppfyllde också alla kriterier för att vara den lidande tjänaren. Det var Jesus från Nazaret, Marias son, som är vår Herre. Han är hela anledningen till varför vi finns till överhuvudtaget här i Göteborg. Och det är lätt för oss att tänka att men det var självklart vem det var det pratade om. Men vi får komma ihåg att vi känner Jesus. Och jag tänker att det är nog inte så lätt för dem som inte har sett eller hört talas om Jesus att ta till sig. Det är inte förrän vi har förstått vem Jesus är som hela Gamla testamentet liksom öppnar sig för oss. Det är som en helt annan dimension. Ta till exempel det här med Israels folk som ska lämna Egypten. Natten innan de går så sänder Gud en ängel för att döda allt förstfött i landet. Som den tionde plågan där. Men Israels folk, de blir givna ett sätt att slippa den här domen genom att slakta ett felfritt lamm, äta det och bestänka sina dörrfoder med lammets blod. Så att ingen ska liksom gå förbi det här huset. Det här lammet blir ett offerlamm för Guds folks räddning. Israelerna får order av Gud att fira det här varje år med en högtid. Så varje år från uttaget i Egypten tills idag har det judiska folket slaktat ett offerlamm. Den här högtiden heter Pesach, eller påsk på svenska. Fattar ni det? Så judarna har offrat ett offerlamm på påsken för att påminna sig om att Gud passerade över dem och lät dem slippa domen. Men nu när vi har sett Jesus, det judiska folket har gjort ut en bild på Jesus, Guds lam som slaktades på påsken. Vi firar påsk för att Jesus slaktades, inte för att lammet slaktades. De agerar liksom lite nästan felfri bild av det som skulle komma utan att ha en aning om vad det är de visar. Och den här tiden har de ingen aning om vad det var Gud hade bett dem att göra. Men när Jesus har kommit så kan vi se tillbaks och vi kan se Guds hand i det. För oss är det självklart. Det är som liksom man får gåshud när man tänker på det. Och det finns ju jättemånga ritualer som de judiska prästerna utför i templet och sådär vidare. Och jättemånga bilder Abraham ska offra Isak och sådär. Som visar på Jesus i Gamla testamentet. Utan att de som levde då visste om det. Men idag så vet vi. Jag fick lära mig talesätt en gång i tiden som förklarar det här på ett bra sätt. Det går så här. Nya testamentet ligger hela tiden dolt i Gamla testamentet. Och Gamla testamentet upplyses i det nya testamentet. Så vi behöver liksom båda. Så vad ska man då göra med det här? Vi som har förstått evangeliet, vi ska ut och proklamera det till alla. Jesus är Messias som utgav sitt liv i döden och räknades bland förbrytare. Han var den som bar de många synd och gick in i överträdarnas ställe. Och det här gjorde han helt enligt skrifterna. Det här var min tredje och sista punkt. Jag ska bara avsluta. Inför nästa predikan i Jesaja 53 så vet vi nu att Jesajas bok är en bok som skrevs innan Jesus föddes. Och att den är trovärdig. Och vi känner till att Jesus är den Messias som talas om. Och han finns med liksom i hela gamla testamentet. Som, både som kung och som lidande tjänare. Och han finns inte bara med liksom invävd, utan hela den bibliska historien handlar om honom. Allt i gamla testamentet pekar på honom framåt. Allt i nya testamentet pekar på honom bakåt. Centrum av historien är evangeliet, Jesus Kristus. Och det här var liksom Guds plan från början. Och det här Jesus, han är vår Herre och kung. Och det här som vi kallar evangelium, det är vårt uppdrag som församling att sprida till alla. För precis som det första vi läste, hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens steg när han kommer över bergen och förkunnar frid och bär fram så goda nyheter. Men det är samma ord som vi använder för evangelium. Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens steg när han kommer över bergen och förkunnar frid och bär fram evangeliet och förkunnar frälsning. Där är jag färdig. Tack för att ni har lyssnat.